Jon Dahl Thomasen, klar som tränare i Malmö FF. Blixtkrönika från Johan Renius levereras nu.
Nej, jag tänker mest på att vi i Sverige ofta kallas honom Jon Dahl. Det känns som att han ofta var det i referaten och så. Mm. Fast det är ju Dahl Thomasen. Alltså, det är ju ett efternamn är väl från modern och ett från pappan, tror jag.
Ja, det är så det är.
Ja. Ja. Slut på blixtkrönika.
Den hade din gamla chef på Expressen, Alsa Lind, inte varit nöjd med. Wenis, vad fan.
Lämnar ingen oberörd. Jag gillade honom som spelare. Ja. Vilken klubb förknippar du honom mest med? Han var ju runt på lite olika.
Är det Milan?
Ja. Han fick ju spela med en del storheter där. Mm. Kanske ofta som inhoppare, men gjorde ju en del viktiga insatser.
Du frågar mig vilka klubbar var ni Ajax?
Nu blev jag, han var ju i Feyenoord. Var han i Ajax så känner jag inte till det. Heerenveen tror jag han var i från början, den gamla språngbrädan. Och sen var han ju uppe och floppade lite i Newcastle. Då jag tror han skulle spela med Shearer, men Shearer var skadad och då fick Jon Dahl vara lite ensam striker, vilket han nog var för tunn för. Jag gillade ju honom just för att man ömmar lite, för på hans Wikipedia-sida så står det att han var varken snabb eller stark. Nej. Och då känner jag igen mig själv då. Och jag tänker på en av ledarna som jag har ogillat mest här i livet, som jag hade på tennisgymnasiet, som Roat sa till mig en gång: det är spännande med dig Johan, varken snabb eller stark eller uthållig.
Eller uthållig, eller ytterligare till en. Ja,
som att det var en rolig grej liksom.
Jag tyckte det var kul.
Och jag har ångrat så mycket att jag inte bara bad honom hålla käften.
Det var
lite mobbig. Ja, det var ju det.
Ja, ja. Tennisgymnasium också.
Ja, varken snabb eller stark eller uthållig.
Ja, ska vi säga välkomna till alla lyssnare?
Ja, men har du någon sån spelare där du känner att alltså den spelaren, om jag hade lyckats alltså bli fotbollsspelare, så hade jag kunnat vara den spelaren. Jon Dahl Thomasson fick ju en fin karriär. Mycket på grund kanske att han hade målsinne och att han var... Han var nog ganska klok spelare, positionssäker och var ju ganska farlig i landslaget. Gjorde han ett av målen i due-due-matchen kanske? Det kan man nog ha gjort, va?
Möjligt,
ja. Och så han lyckades ju bra trots de där, det som han inte hade då. Och jag tänker att om jag hade blivit riktigt bra så hade jag kanske varit ungefär som Thomasson. Har du någon sån? Och det här menar jag inte som att det ska vara skrytsamt sådär, utan att, jag menar att du bara var 100 gånger bättre än vad du var. Ja, då spelar jag ungefär som honom.
Jag vill ändå, men eftersom jag var försvarare så vill jag ändå tro att mittback lite så hade väl kanske varit en typ av lite granen så, tror jag. Liksom jag var en ledare. Jag var någon som gärna ville kommunicera mycket under planen. Så det har man ju hört granen mycket under åren. Man har hört hans röst när det var de här förr i tiden landskamparna på Råsunda, eller inte Råsunda, men Friends i början, du vet, när det var 12 000 stackare. Man kunde höra honom dirigera. Lyft!
Ja.
Backa! Ja. Så, och kanske, ja, men lite stark i luften. Granen.
Vad tror du om själva utnämningen då? Alltså Jon Dahl Thomasson?
Ja, jag noterade att det surrades ju en del om detta. Det var väl Disco som släppte den bomben också tidigt.
Ja.
Gissningsvis.
Ja, det var det.
Det kan man ta för givet nästan nu i de här tiderna. Och lite så, sen så förstod man liksom kopplingen till Hareide, att assisterande Hareide hade rekommenderat honom. Det har blivit lite hans grej nu. Ja. Undrar vad han fakturerar för det. och då tänker man, visst, han har väl koll vad Malmö FF behöver, vad som borde funka där, och han skulle väl inte heller känna att han vill bränna sina relationer med en sån som Daniel Andersson till exempel, och så han skulle inte rekommendera en idiot. Så såg jag att Patrik Ekwall hade fått sms eller vad det var från några danska gamla kollegor som då hade påtalat att de var lite förvånade att han var aktuell. För att det så hade han inga riktiga meriter som huvudtränare.
Nej, han är väl där främst på grund av spelarmeriter och att man hoppats att han har varit i miljöer då. Kanske där han ska ha snappat upp ett och annat. För hans egna tränarmeriter är ju inte... Han har varit i Holland lite grann och så. Men man, det är oklart vad han går för.
Men det jag snappade upp från just Ekwalls lilla tweet. Det var ju att han, de här danska kollegorna som hade hört av sig till Ekwall, de hade just då tryckt på att han var lite introvert och lite halvsvajig med media. Och då följde den sen den tråden då på Twitter där man såg att MFF-are tänkte, det är väl inte så viktigt att man är liksom bra på att hantera journalister och media och vara liksom en symbol utåt och sådär. Men då alla andra rivaliserande allsvenska supportrar tyckte att detta är kanon. Detta kommer aldrig gå bra.
Och då undrar jag, att de gillade då att han skulle ha ett rykte som trulig.
Ja, eller? Precis. Det kommer inte bli bra, för det är så viktigt nu.
Ja. Är det så viktigt?
Jag tror ju det. Ja. Det var det jag hade jag hoppat in i den tråden, men jag undviker sådana saker nu mer, för jag orkar inte det.
Men här har du en egen tråd.
Här har en egen tråd. Och här kan ingen riktigt säga emot mig förrän det kommer en massa arga mejl. Men absolut, det är ju, för varje år som går så är det ju viktigare och viktigare. Framförallt för en klubb som är en stor klubb. Det är sin sak. Om man inte är så bra på media, om man är en tränare i Kalmar FF, då kan man ändå, då är det barometern. Och så ibland så kommer liksom de större djuren på besök i Kalmar. Men det är inte så ofta man liksom behöver vara så himla slipad. Men i Malmö FF, med sponsorer, med supportrarna och den supporterkraften som Malmö FF har, de bevisar det nu med den här med Malmö och nedrustningen och så. Att där måste man ju säga rätt saker. Går han ut och säger liksom någonting som är fel, eller han liksom lite grann vacklar när det ska vara supertydligt, då har han ju en jätteuppförsbacke. Det spelar ingen roll egentligen hur bra han presterar som tränare. För att det kommer till sist äta upp honom. Så att det kan man ju bli lite trött på. Att man inte har förstått det, hur viktigt det är att vara. Det är ju nästan en av de viktiga. Vi pratade om det här tidigare. Att framtidens huvudtränare behöver kanske inte vara så jävla slipad på att vara både fotbollsmässiga. Därmed så behöver man vara en bra HR-chef. Ha bra helikopterperspektiv. Och är man då introvert, som Ekvalls källa, som inte då är namngiven, har antytt. Så, och sen att man också då inte kan hantera med det, då blir det ju tufft alltså. Det kommer att bli jättetufft då. Men
vad innebär det i din värld att vara bra på media då?
Nej, men det handlar väl om att man behöver inte vara den som dansar med och är liksom spexig och god och glad. Man kan vara lite tvär, men man får vara tvär på ett sätt som är orörslig och balanserad hela tiden. Man kunde vara sådär, spänna ögonen i någon reporter som ställde vad han tyckte var en dum fråga, snäsa av någon. Inte var den som hela tiden försökte charma. Den typen kan man ju också bli rätt trött på. De som hela tiden försöker vara roliga och sköna och sådär. Men att man i alla fall hela tiden balanserar på rätt sida. Och är man då introvert. Du har ju väldigt dåliga källor på det här. Och lite svår på. Introvert kan ju vara liksom inför en grupp och sådär också. Det har man ingen aning om hur. Men
är Lars Lagerbäck bra i media?
Han har väl liksom nått en nivå där det har blivit. Och sen har han blivit mycket bättre givetvis med åren. Och han har ju levt på det här Filip och Fredrik, tråkigaste svenska mannen som någonsin har gått i ett par skor och sådär. Det har han ju liksom byggt sig själv på nästan och blivit accepterad på så sätt. Mm. För att han är en tråkig jävel som inte liksom dansar med och är liksom lite sur och alltid misstänker att det är gamar och sådär i journalistpacket och så. Det har ju blivit mer en grej som man nästan liksom tycker är lite charmig och härlig nu. Så han har ju liksom lyckats med åren bli bättre och förstå, och sen så har han säkert lärt sig förstå en hel del så han själv börjar jobba på Viasat och så. Hur man resonerar, hur man pratar om spelare och tränare och om man är inne i dåliga svackor och sådär. Så han har väl lärt sig en hel del.
Jag har ingen aning om huruvida Tomasson är introvert eller
nej, det
eventuellt
inte jag heller.
Dålig
det vill jag påtala.
I media.
Jag vet ingenting.
Men jag tror ju däremot att det visst går att lyckas som fotbollstränare även om man inte är så att säga någon stjärna på det mediala. Däremot så kanske startsträckan blir, eller smekmånaden kan ju bli lite längre för en som omedelbart för sig bra och säger rätt saker. Och, alltså, men den kan ju också ta Håkan Juholt som ansågs i början vara en så skicklig retoriker. Och hans tal egentligen var det någon som pratade om vision och så tyckte sossar. Sen kan ju det fallet bli stort då. Man säger att var det här bara ord? Vad händer med själva arbetet då? Mm. Och gör man resultat och det går jättebra för Tomasson, så tror jag att då kan han absolut vara introvert. Det viktiga är kanske att man står för någonting. Det kan ju vara en stil så att säga. Att man är, vi vet ju mycket lite om Tomassons mediala, men låt säga att han är tvär. Det kan ju bli en identitet i sig. Alltså någons identitet kan vara att den är jovial och skojfrisk.
Ja, men då måste det gå bra ju.
Ja, precis. Men det måste det även göra för den glada och skojfriske. Mm. Annars blir ju han ett skämt så. Mm. Jag såg bara hastigt från en presskonferens häromdagen med. Det var Linköping som hade förlorat en hockeymatch mot Färjestad med 3-1. Och jag tror de ledde med 1-0 inför den sista perioden då Färjestad gjorde 3 mål. Och coach för Linköping är numera Bert Robertsson, som jag tror jag har nämnt här tidigare. Han var i Skellefteå i många år. Känd lite i hockey-Sverige för att vara grinig, stingslig och kanske lite oberäknelig, att han ofta kan få lite utfall, ingen anade och så. Mm. Det har liksom blivit hans profil. Och det var det nu här med. Det var då en reporter på presskonferensen från Korren, jag tror det var Rebecca Kandevi, som då precis har sett Linköping tappa 1-0 till 1-3, och tydligen har då Linköping en historia av att de har tappat mycket ledningar och matcher på slutet. Så hon frågar det då, ganska naturlig fråga, att hur ser du på det? Att återigen så har ni svårt att bevara en ledning. Mm. Och då tänder han till då och tittar liksom inte ens på henne. Och säger att så här, det här får inte bli en sanning. Mm. Att vi inte kan behålla ledningar. Mm. Det får ni hålla på med. Jag skiter i vilket, säger han. I ett idiotiskt svar. Mm. Det är klart att det har betydelse om det nu är så. Det är ju någonting som ni måste analysera. Fullt rimlig fråga ju. Men det blir nästan en del av hans identitet. Att säga, ja, nu är Bert igång igen. Han är tydlig i sin oförutsägbarhet i hans fall då.
Ja, jag vet inte vad motsvarigheten är på svenska. Men det finns ju likability. Mm. Är ju någonting som jag ändå vill återvända till, för att har man den här likabilityn som tränare, då kan det vara att man är som den här tränaren som du snackar om nu, hockeytränaren, eller att man är som Ove Rösler var, om vi ska gå tillbaka till Malmö FF, eller så är man liksom en god och glad typ, som kanske Axén var ju inte alltid det som tränaren, kunde vara rätt grinig och liksom var lite gnällig och sådär.
Men glad också.
Men glad också, precis. Han hade ju ändå glimten i ögat också, så kunde driva lite med sig själv och sådär också. Och bjussig mot medier. Men den här likabilityn, den liksom, än en gång, även om man är den här goa glada killen som är en tränare för ett lag och så börjar det gå dåligt, det funkar inte, men man har lite mer i sitt bagage, lite mer att ta av än om man är en grinkik.
Ja.
Som... Och så börjar det gå dåligt, för det går så mycket snabbare.
Ja, alltså Stefan Billborn har väl blivit i många ögon, tror jag, kanske inte för rivaliserande supportrar, men för oss som följer, ganska likable. Mm. Att man säger, honom har man förtroende för som fotbollstränare. Och han verkar väldigt obrydd när han pratar med media och lindar inte in saker. Pratar intressant och kan skilja vad som är känsligt och vad som inte... Han ger mycket att intervjua. Det var ett jättebra avsnitt med honom i 352 till exempel.
Ja, tre timmar långt.
Ja, de klockar ofta in långt där. Så, det kan ju precis som du säger, och kanske ge honom lite längre tid. Det är väl det man eventuellt har, men även för den med hög likability, om resultaten inte kommer, så hinner ju verkligheten ikapp den personen med, så kan man väl säga.
Ja, men i alla fall, vi gör det här avsnittet i samarbete med biofilmen Jojo Rabbit. Den kritikerrosade filmen vann publikpriset vid både Stockholm och Toronto filmfestival och var Golden Globe nominerad till bästa film. Filmen är en andra världskrigets satir om en tysk pojke vars världsbild vänds upp och ned när han upptäcker att hans mamma gömmer en ung judisk flicka på vinden. Med hjälp av sin idiotiska låtsasvän Adolf Hitler måste han nu konfrontera sina nazistiska fördomar. Jojo Rabbit har biopremiär nu på fredag den 10 januari. Ja, egentligen så är ju detta min första riktiga arbetsdag här efter, ja, det är ju fan en månads ledighet. Man dansar in här i kylan, ner i källaren, råttdoften, och i morse så var det ju så som alla andra som inte har haft lyxen att kunna åka iväg fått uppleva då. Det är liksom riktigt ruggigt vinter. Det känns som att alla pratar om denna vintern på ett sätt som man inte tidigare, eller så är det för att man har varit iväg som man slåsar. Ja. Alla tycker att det är deppigt.
Blöt och rå.
Och så kan man ju då tänka att jag har ju inte mandat att klaga nu när jag har varit borta i solen och värmen. Och jag har funderat lite grann på detta, för att det gick så snabbt efter att jag kom hem från den här Thailandsresan till att jag kände att jag helt liksom tappat bort den Thailandsresan. Någonstans är jag fortfarande lite solbränd och man har ju vilat upp sig och man har inte jobbat och man har fått vara med familjen varje dag och dygnet runt och sådär. Och det är ju bra på många sätt, men det går så himla snabbt när man kommer hem från en sån resa. Man känner att shit, har vi varit iväg?
Mm.
Det känns som en evighet sen. Och så tänker jag att jag har alltid haft en egenskap eller en brist i min personlighet där jag inte kan njuta när jag är uppe i någonting. Så jag kan inte njuta när jag är i Thailand på så... På ett sätt som jag tror att en del andra lyckas. Mm. Som min fru till exempel, hon är mycket bättre på det. Jag är så... Jag kan sitta där, du vet, solnedgång. Det är liksom 26 grader, en liten härlig bris från havet. Man sitter där med en kall öl. Och allting borde vara perfekt, men någonstans så... Det är 3+ för mig. Det är inte 5+.
Ja, det är lite sorgligt.
Som det är för så många andra.
Ja.
Och det har ju varit så i nästan hela mitt liv, så att det är inte så att jag mår så dåligt av det. Men jag tänker att jag hade mått så himla, jag hade kunnat ta av den känslan nu när jag har glömt bort att det ändå var rätt gött där i den stunden. Att jag är så himla dålig på att gå upp i de ögonblicken där jag egentligen borde vara jävligt tacksam för allting. Kan du känna igen dig i det här?
Det kan jag ju. Det är klart att i någon mån så är det ju provocerande det du säger. Mm. För oss som inte satt vid 26 grader om solnedgång och kall öl utan med en kallnad kopp kaffe. Och det är mörkt utanför fast klockan är 4. Ja. Och man ligger efter i arbete och annat. Men det gör jag ju absolut. Vi har ju pratat om det med jobbet till exempel. Där vi ju, jag kommer ju från, först från kvällstidningsvärlden. Där man ju hade något av en firarkultur ofta. Att hade det skett någon bra sak så var det tårtor. Mm. Kanske var tårta för ett bra skop eller för fina siffror.
Ja, då skrev den där blixtkrönikan om Jundal Thomas. Ja, så firade ni den.
Ja, det var ju klicken. Det hade nog inte varit någon tårta på den. Men när man sådär, det kommer någon ny undersökning och sådär, det här måste vi fira. Mm. Och får någon en utmärkelse så ska det skrivas om i tidningen. Mm. Prisregn över Aftonbladet eller Expressen. Så. Mm. Jag känner mig aldrig liksom riktigt bekväm med det och vi, men vi är ju kanske lite väl dåliga på det här. Mm. Och jag såg igen då, nu i höstas en liten film från när vår vän Magnus Hagström, då och då medverkande i Offside, men som ju framförallt kanske för de som känner till honom är hammarbyare och då jobbar med supporternas matchprogram där. Var det igen så en bild, en liten film när han fick, om det var kanske årets sista matchprogram eller något, den kom då från tryckeriet och man ser den här lågan i hans ögon och det milda leendet och så packar han upp kartongen och nästan tårögd står och smeker det här som han har gjort den här produkten och säger, ah fy fan vad fin alltså, ah den är så, kolla här vad fin alltså. Och kontrasten är stor då till hur det ser ut när vi får ett nummer från tryckeriet.
Ja, vi vill ju nästan bara
du säger liksom så här, den har kommit, jag vill inte se den, säger jag, för jag tänker bara att här kommer jag hitta fel. Fast man borde vara stolt då. Ja visst, det kanske inte, ibland blir numret bättre eller sämre, men det är ett jävla jobb man har lagt ner. Så det är klart att man någon gång borde ju unna sig att stanna upp och ta in, vara lite stolt och just kanske njuta. Men det har ju inte vi på jobbet och jag har det väl väldigt lite utanför med. Ja. Det kan ju vara tacksamt att vara en person som inte njuter, för man blir inte så kräsen. Jag klagar sällan över saker, jag blir dåligt behandlad och så. Vilket gör att jag liksom känns sällan så, nu är det jävligt, jag har inga problem med det. Men det är tråkigt där att man inte har det andra heller.
Nej, precis. Och sen då kan man ju ha det då som försvarstal om man är den typen av person som både du och jag är, som inte har så lätt att njuta av stunden när man är mitt uppe i någonting. Så kan man ju ibland höra sig själv säga så här, men det kanske krävs liksom att är man den så blir man lite tillbakalitad om man njuter för mycket. Vi är hela tiden så fort vi har gjort ett nummer så, fan nu gör vi nästa nummer och så. Det finns ju kanske någon fördel i det också, att man är liksom en, man blir inte bekväm av sig på något sätt. Jag tänker då på idrottsmän och kvinnor på den högsta nivån så, som där det hela tiden är möjligheter att njuta efter att man har vunnit Tour de Ski eller att man har avgjort en Champions League-match eller man har avgjort en allsvensk match i en fjärde omgången på alla sätt. Så. Då är det liksom verkligen läge att njuta. Alla överröser en kanske med beröm. Liksom vänner, familj, reportrar, supportrar. Alla lyfter en.
Det har varit roligt, jag tror inte att det vimlar av sådana, men det har varit roligt med en sån spelare i typ allsvenskan som njuter väldigt mycket av små grejer. Så vad är det med dig? Du sitter där och smör i kråset. Ah, det var en så jäkla bra träning idag. Det är värd då.
Ja, men de personerna finns ju lite grann säkert. Ja, alltså det finns ju några stycken av dem. Ja. Men jag tror ändå att man får ju inte bli för bekväm, som Zlatan till exempel. Jag satt och såg lite grann här i går när jag gör sin återkomst till Milan. Springer in på planen. Jag undrar hur mycket han har njutit av alla sina liksom, avgörande matcher. Kan man säkert njuta när man har vunnit en ligatitel och sen så går man på semester och åker till Dubai. Eller vad fan man nu åker. Så många det är som åker till Dubai. Alltså.
Åre såg jag att han firade i juli. Ja. Eller om det var nyår.
Ja, just det. Jag såg att han ställde upp någon bild med Pirellis son. På Instagram.
Ja, njöt han då?
Han ser väldigt tillfreds ut. Avslappnad. Ja. Avslappnat leende.
Ja.
I alla fall så har jag ändå svårt att tänka mig att man tillåter sig att njuta så mycket när man är på den nivån.
Nej,
man
inte måste... det har varit en del i hans alltså nästan attackplan. Ja. Att inte stanna upp och njuta utan att skaffa sig fiender. Och man kan skryta kanske sådär. Jag är det här lejonet som ni inte kan tämja och... jag erövrar Paris och jag blir Lord of LA eller vad jag nu blir. Men inte känns det som att han njuter.
Nej.
Utan det är ju något annat då. Och så hela tiden vill han vidare då till nästa grej. Och det ska gärna bakas in i en historia om att läget är i princip omöjligt, till exempel efter den här svåra skadan. Mm. Men trots det, historien bygger han ju hela tiden. Men njutningen finns ju inte riktigt där.
Men någonstans så måste det vara så att man måste ju få... Är man på den nivån där man gör såna jävla uppoffringar? Man kan säga att vi är uppoffringar också, som chefredaktör för Offside. Men en fotbollsspelare på den nivån gör ju framförallt en sån som Zlatan som vid 38 års ålder kommer in, har inte spelat en match på 2 månader, kommer in igår mot Sampdoria på San Siro och dominerar. Han håller sig i form igenom, och det är många timmar bakom det här, många uppoffringar. Han käkar inte den där goa pastan eller risotton när han är ute med sina vänner. Så han käkar kanske en sallad och en tråkig liksom, kycklingbit eller en tonfiskbit. Sådär. Det är uppoffringar på alla olika nivåer i livet. Och får man då inte njuta i andra änden?
Men han får ju ändå små belöningar hela tiden. Även om han kanske då är dålig på...
Ekonomiskt kan man tycka.
Ekonomiskt, men även liksom i stunder av eufori med att en hel arena jublar åt ett vackert mål han gör. Mm. Eller en match så. Mm. Tänk på de här... Jag vet att skidåkaren Johan Olsson sa en gång att den som han beundrade mest, eller de som han beundrade mest, var inte liksom andra konkurrenter, utan det var de här som han tävlade mot i SM och som alltid kom kanske 12-13, som la ner precis lika mycket som honom i en jävligt jobbig sport och alltid visste att vi kommer aldrig kunna nå pallen. Vi kommer aldrig kunna leva på det.
Men det är divisionen
de spelar. Ja, precis. De är ju samma uppoffringar nästan. Kanske ännu mer, för de måste fixa ett liv samtidigt. Mm. All respekt, men jag gissar att Zlatan har en del hjälp hemma till exempel. Så, de personerna, de får ju inte ens chansen. Vad är deras jakt på njutning?
Nej, precis. Och därför, ja, men det är därför man är så imponerad av divisionen spelaren som lägger ner i princip lika många timmar på att nå sitt max som Zlatan. Men får så himla lite tillbaka. Han spelar kanske inför 150-200 pers. Eller ta en damallsvensk spelare liksom. Som inte tjänar några pengar. Som måste ha ett jobb vid sidan av också. Och lägga ner nästan lika många timmar. Som division 1-spelaren eller som Zlatan. Får så himla lite tillbaka. Medial uppmärksamhet, bekräftelse och sådana saker. Det är ändå... Ja, men det är väl det som gör att man är så jävla intresserad av den här idrottsvärlden.
Ja, jag tänkte, gjorde för något år sedan, eller om det var två, ett samtal med Matilda Plan, det kanske du minns, som var då, det handlade om att hon då var väldigt duktig i två sporter. Hon var dels allsvensk fotbollsspelare i Eskilstuna, och så var hon en av Sveriges bästa bandyspelare i Västerås, landslagsspelare och så. Och det var förstås ett samtal då om att dubblera om det, och hon pratade om att ja, vad man får göra för uppoffringar och hur det ska pusslas och ja, tufft liksom, tjänar inga pengar. Hon gjorde då den här intervjun på telefon under en rast på hennes jobb som förskollärare. Det fick ju liksom, jag kunde inte trycka in det i samtalet, men det får det ju att hissna liksom, sådär, att jäklar vad jag gör lite jämfört med dig. Vilken drivkraft du har.
Absolut. Men det man då kan tänka är att många elitidrottare, och faktiskt lite grann också vi då, att den här jakten på njutning, det är kanske det som är grejen för så många. Det här som man inleder en säsong som fotbollsspelare, man inleder att vi har lämnat ett nummer, så drar vi igång ett nytt nummer. Den jakten, fan nu ska vi ha ett jävligt bra nummer, eller nu ska vi ha en jäkligt bra säsong, eller nu ska jag nå det här, liksom få det här kontraktet med den här klubben som har visat intresse för mig, min agent har avsagt. Jag måste bara komma upp i vissa antal poäng så. Den jakten där, och när man väl har liksom börjat se att det börjar betala av sig, uppoffringarna som ligger bakom det här vägen till målet. Det är väl kanske det, och menar det tror jag, liksom, det känner väl de flesta i. Kanske jag njöt mer av den här Thailandsresan i oktober månad. Mm. För det låg framför mig. Mm. Liksom, jag kände, fan, jag ska bara jobba på här nu under hösten, så kommer belöningen sen. Då kunde jag nästan känna mer av en, liksom, en njutnadskänsla.
Jag känner igen det där jättemycket. Jag tror att det går att applicera på idrotten med. Och på en själv, man kanske inte vet om det då. Men det är under jakten kanske. Som man njuter som mest då. Mm. Att liksom ha en morot framför sig. Den får ju inte vara helt utom räckhåll. Den måste ändå finnas inom räckhåll med en realistisk möjlighet att få ta ett bett på den här moroten då. Och stunden när man vet att den här moroten, den kommer nog bli min. Den kanske är den allra bästa. Mm. Bättre än när man käkar moroten. Mm. Förlåt den här liknelsen, men den får duga idag. Mm. Och så tänker jag att det är kanske med titlar eller när man sätter upp mål i fotboll. Att de riktigt duktiga eller de riktigt stora är väl väldigt bra på att inte stanna upp och njuta av den där moroten. Mm. Utan då måste man hela tiden jaga en ny morot. En ännu fetare. För bakom så kommer det folk som vill, som tvärt emot då, som jagar den. Nu ska man istället försvara någonting. Och det är klart att det kan vara svårt att njuta då. Jag tror inte de njuter så jäkla mycket, de som är på toppen så att säga. Och du är inne på någonting där med att det man ser framför sig ibland kanske nästan inte lever upp till drömmen om hur man har att den där njutstunden ska se ut. Jag har mina barndomsvänner som jag träffar en helg per år, försöker vi få till en helg då vi ska ses.
En så kallad grabbhelg.
Ja, men det är väldigt, vi är fyra grabbar, men det är inte så grabbigt i övrigt, vill jag gärna lägga till. Och det är inte så flashiga ställen. Vi ses kanske i Örebro eller något, för att det ska bli så lite restid för alla som möjligt. Mm. Men när det närmar sig den där helgen då, då är det ju en enorm taggning från alla. Det är liksom kanske chattgrupper och det planeras om vad vi ska göra och jäkla vad roligt det här ska bli. Mm. Och när den är över sen, nu ska jag inte prata illa om dem och jag menar absolut inte att det blir misslyckat, men den är kanske inte riktigt så bra som den är i huvudet precis innan det sker. Och man inser att den där stunden, att nu händer det snart, eller det kan ju vara när folk kanske jobbar sista dagen före en semester, att idén av det där njutningsstunden som är större än vad stunden kanske är sen. Eller om du plötsligt får en kväll ledig som du inte hade räknat med och tänker att oj, en hel kväll nu och jag kan göra vad jag vill. Jag behöver inte lägga barn, jag behöver inte tänka på något annat än mig själv. Vad finns det på Netflix? Och sen upptäcker du att det kanske har gått 2 timmar och du har bara scrollat och scrollat och scrollat och du får lite panik i kroppen. För att fan, håller den här kvällen på att rinna iväg nu? Vilket jag skulle ju njuta här nu. Och nu är det nästan, om man börjar se fram, och snart måste jag ju lägga mig, snart kommer jag bli trött. Så. Vilket gör att man liksom får en press på att njuta. Och gör man inte det så kan man nästan må lite dåligt liksom. Men så finns det ju massor inom idrotten med, det har vi nämnt kanske, men en morot kan ju förstås vara att bli bäst i världen. Om man är riktigt bra på det man gör. Och det har ju en del blivit. Mats Wilander blev ju det. Tennisspelaren, världsetta. Och lyckades med det och fick sen något av en kris då när han väl kom till toppen. För nu jagar han inte längre. Och det fanns liksom ingen riktig morot till att sätta upp. Han kanske inte riktigt kände den här skräcken som man behöver göra för att bli omkörd, utan han fick en tomhet istället. Och ganska snabbt så tappar han lite gnista på banan och börjar dala på rankingen då. Så de som verkligen håller sig kvar, de gör ju inte det genom att de njuter där uppe, utan att de verkligen är jagade. Det är ju ofta skönare att vara, att ha någonting att sikta mot. Det känner man ju igen väldigt mycket. Och många har ju vittnat om det. Alltså, jag vet inte hur ofta man hör det, att i mitt pojklag eller i mitt flicklag så fanns det en som var lite bättre än mig. Han låg längre fram och han blev uppflyttad först till A-laget. Jag tänkte att jag ska någon gång bli lika bra som honom. Och så skapade en drivkraft då. Petter Northugs bok som jag nämnde här, han var då inte alls bäst när han var ung. Han hade liksom folk framför sig, kanske när han var 11-12, som vann med 1 minut, 2 minuter före honom. Och det framstår ju som en evighet i skidåkning. Så att säga, jag kommer aldrig nå dem. Men han blir ändå besatt av dem och vill göra som de gör. Och han får höra ett rykte om att den som är bäst, tydligen går han ut och äter kraftfoder varje dag i laggården. Börjar Northug också äta kraftfoder? Han bor ju på något litet jordbruk där. Och så kan han se tillbaka på det när han blir bäst. Att hade de där inte funnits då, ja, då hade jag kanske inte riktigt orkat driva mig själv så hårt som jag gjorde.
På tal om skidåkning, det var väl någon skidstafett på 90-talet. Där då Björn Dählie, får man säga ändå.
Ja, vår barndomsgigant.
Ja, det får man ändå säga. Ja,
efter Gunder.
Alltså. Ja. Och han gick väl ut i någon rätt stor ledning i sista sträckan.
Trulig i media.
Det var han, va?
Han var väl introvert.
Ja, han var ju inte
han var inte den här liksom levnadsglada norm. Vi hade, man har också en bild av att normen var så fryntliga. Det var ju inte han.
Nej, han var ju Wassberg.
Ja, precis. Han var liksom lite kantig.
Ja, precis. Ja, i alla fall så var det någon stafett och så han gick ut i en rätt stor ledning inför den sista sträckan, tror jag.
Som han säkert gjorde rätt ofta, ja.
Det gjorde han nog. Och så glider han in då sista sträckan. Du vet, det är någon som springer fram med en norsk flagga. Han tar med sig
han
den.
Han har tid på sig.
Ja, han kan nästan åka baklänges in över mållinjen. Och så var det Christer Ulfbåge eventuellt som glider fram till honom med någon mikrofon efter. Och så säger han någonting i stil med så här: nu kunde du njuta, Björn. Nu kunde du njuta sista sträckan. Det blev en ganska skön resa in i, på mållinjen, va?
Ja, jag minns det här starkt. Alltså. Hur han liksom nästan med hat i blicken tittar på Ulfbåge.
Ja, det var en jävla mord i blicken.
Ja, så det var absolut icke-behaglig.
Ja, men det är väl lite talande då för det. Ja. Att det är inte så skönt. Det är mycket värre att bli jagad som han då ändå upplevde att han var.
Ja, dels jagad fysiskt under det här loppet. Mm. Men alltså, han tillbringar väl halva sin karriär som jagad då. Och att inte bli nedpetat eller omkörd då. Alltså, det fattar inte Christer Ulfbåge, tycker det är där. Det var absolut icke behagligt. Det är en ganska behaglig resa. Så jävla dålig tonträff. Fast det förstår man, det ser ut så. Han åker där med flaggan, defilerar så. Men han har bara känt sig jagad. Så här. Och det har han kanske att tacka för då. Att han vann så mycket. För egen del då, Anders, så har njutningen eller ens jakten på njutning varit rätt långt borta för mig under starten på 2020.
Du har gett upp?
Jag har inte gett upp, men det har varit lite tufft då och haft stunder då jag har på ett lite patetiskt sätt kanske tyckt synd om mig själv till och med. Det är ju inget dramatiskt, men i min ryggsäck då när året kommer så ligger en december som var ganska krävande med mycket jobb. Och trots att det var mycket jobb så återstår ganska mycket att göra innan vår lämning av nästa nummer den 13 januari. Det är röda dagar och det är studiedagar och dagarna rinner iväg och man är lite stressad. Och så kommer sjukdomarna då i slag. Jag har alltså inte då haft en frisk dag än riktigt det här året. Och jag har ändå varit kanske minst sjuk i min familj. Det här är ju inget konstigt i sig, men det händer. Bebisen blir sjuk och jag blir sjuk. Min fru blir ordentligt sjuk och får hög feber. Mm. Bebisen slutar sova på nätterna, vaknar varje timme. Min fru har 39,5 graders feber. Och jag som hade tänkt att jobba några dagar i januari, det är bara att ställa in. Det går liksom inte när hon ligger däckad och det behövs på hemmaplan. Så jag, sjuk själv då, får ägna mig åt att släcka bränder hemma. Och det är inte så mycket sömn på nätterna som du förstår. Och det kan man ju ta, men du vet också hur det är när det blir flera nätter i rad. Mm. Och den här stigande paniken nästan känner sig av. Och det är inte mest synd om mig, jag tror att min fru har haft det ännu värre. Men det behöver inte vara någon tävling. Men
nu pratar vi om dig.
Ja, och det finns ju det finns ingen person som kommer och säger det man vill säga, att vad synd om dig, känner för dig. För man, ingen har riktigt inblick där. Och fingrade på några hopplösa att så här, ska man gå till Twitter för att få lite tycka synd om tillbaka? Men nej, jag kan inte bli den personen. Så struntar jag i. Får istället skäll av min femåring för att jag är sjuk. Hur som helst då, det är känslan av att ligga på minus överallt. Man är minus som pappa och som make och man är minus med sömn. Man är minus på jobbet och ligger efter och man känner den här lite stigande paniken av att komma hinna allting. Och du vet, tankarna börjar skena när det är sådär. Mm. Kommer man hinna med det här reportaget som jag inte är klar med? Kommer vi hinna till lämningen? Sen kommer Offside Live. Hur ska vi hinna få ihop allting där? Mm. Och man blir lite dum i huvudet då. Och då börjar det faktiskt gunga lite när det kommer sig en kväll då. När det faktiskt blir lite tyst. Alla sover.
Bebisen också?
Ja, tillfället i alla fall. Mm. Alltså han sover ju, men han vaknar varje timme. Mm. Jag sover i 40 minuters cykler. Typ. Jag vet inte vad som har hänt, men det är en annan podd. Men då blir det lite tyst. Och jag ligger bredvid min dotter i vår säng. Och de här tankarna skenar lite i huvudet då. Jag skulle ju bara behöva sova. Men istället så funderar jag på olika dåliga saker som kommer att hända. Mm. Och när det gör det då, när jag är lite så här splittrad i skallen, så brukar jag ta till vissa så här fokuseringsknep som brukar funka.
Ja, då har du berättat om. Det var väl, du rabblade tennisspelare, va? Var det svenska tennisspelare från A till
Z? Nej, det var då allt utom svenska tennisspelare.
Ja, det var allt utom.
Det var därför, jag glömde säga det en gång. Och för folk tyckte det var så konstigt att jag hade svårt på bokstaven J. Ah, Johansson, det fanns ju massor. Men det är alltså inte tennisspelare. Mm. Det kan jag göra då, rabblar tyst för mig själv i huvudet. Tennisspelare från A till Z. Jag kan också ta SM-guld i fotboll och gå från 2019. 2019 Djurgården, så 2018 AIK.
Hur långt brukar du komma in när det blir tufft?
Det blir inte, ja, du menar det blir tufft att komma ihåg. Ja, mitten på, 87 där. 86, jag brukar säga, för jag vet att ÖIS har ett guld där någonstans.
Men 85
jag tror det är 85, ja. Men där någonstans. Ja. Ibland gör jag ju det här för att när jag ska sova. Mm. Och då brukar jag faktiskt ha somnat innan mitten på 80-talet också. Ja, ja. Det kan det vara. Ibland kör jag fotbolls-VM. Liksom tillbaka i tiden. Jag ska säga finallagen för mig själv i huvudet.
Mm. Den här, kommer du där då? Är det?
Ja, där kommer jag.
Uruguay. Men vad det var ju Uruguay.
Nu ska vi se här. Varför ställer du den?
Var det någon gång på 30-talet?
Ja, första VM:et är väl Uruguay.
Ja, det var till och med så det var.
Det är väl då de som flera landslag delar båt över från Europa. Och de belgiska domarna är stand-up-komiker. Där har jag varit för med penna. Nej, jag kommer väl till 50-talet eller något sånt där. Mm. Men den här kvällen, så jag vet inte varför, så bestämmer jag mig för att i huvudet rabbla Sagan om ringen karaktärer.
Jag hade sagt typ en Frodo. Sen så hade jag lagt ner.
Ja, jag har läst böckerna och sett filmerna flera gånger, men det finns de som är mer besatta än vad jag är. Men av någon anledning har det blivit en så komfortfilm för mig. Jag kan liksom se vissa partier och bara bli lite lugn. Jag gillar till exempel när de springer i den andra filmen över slätterna. Hur som helst. Jag vet inte varför jag kommer fram till att jag ska rabbla dem, men det gör jag. Och det är för att få ett lugn i skallen då. Sluta tänka.
Då låter du dem rabbla. Vilka namn?
Jag brukar alltid börja då med de 9 som ingår i brödraskapet. De som ger sig ut tillsammans på väg till Mordor. För det är alltid en lätt start. De sätter jag liksom så rinnande vatten. Så jag börjar då som vanligt då med liksom Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gimli, Gandalf, Aragorn, Boromir. Och så kommer jag inte på vad alven heter.
Uh-huh.
Alltså jag har ju sagt hans namn i huvudet 100 gånger.
Uh-huh.
Jag vet vad han heter. Mm. Men det enda som jag tänker i huvudet är att han heter Pegasus. Mm. Vilket jag vet att han inte gör.
Uh-huh.
Men jag kan inte sluta tänka på Pegasus, Pegasus, Pegasus. Uh-huh. Och då känner jag liksom hur det nästan gungar i den bäddsoffa som vi ligger i närvarande. Och tänker att jag måste, vad händer?
Det är lite panikkänsla.
Ja, men det är liksom det är lite panikkänsla. Uh-huh. Det är inte så att, men jag har gjort det här så många gånger. Så jag behöver inte ens tänka, det är det som är grejen. Jag rabblar utan att behöva fundera. Men jag kommer inte på vad han heter. Och jag ser honom framför mig, Orlando Blooms karaktär. Och ser hans pilbåge och hans spetsiga öron. Vad fan heter han? Jag vet ju vad han heter. Ja, det tar kanske 5 minuter innan jag kommer på det. Men det känns som 5 timmar. Och det känns som att om jag inte kommer på det här så kommer allt rasa. Och till slut så kommer jag på det och säger det nästan högt. Och Legolas. Legolas. Jag säger det flera gånger. Så
Legolas. Elma. Legolas.
Här ligger jag bredvid min dotter som är ändå lite mer svårväckt. Så hon vaknar inte. Och jag känner mig enormt lättad då att jag sätter Legolas. Nästa dag så är min fru lite bättre. Tillräckligt bra i alla fall för att orka sköta bebisen i några timmar. Och jag ska egentligen jobba den här dagen, men så har det inte blivit. Och jag framåt eftermiddagen så tar jag med min dotter till en kompis till henne som kan leka där en stund. Och jag frågar den här kompisens pappa om det är okej att jag avviker kanske 1,5 timme. För jag säger som det är, jag skulle verkligen behöva jobba lite grann. Ja, det är lugnt, säger han då. Och vad skönt. Så jag säger hej, jag kommer tillbaka strax. Och så cyklar jag till närmsta pizzeria. Det är deppigt och den 2 januari. Mycket riktigt så åt jag en pizza den 1 januari också. Men det skiter jag i. Jag cyklar till närmsta pizzeria och beställer in en kebabpizza. Jag är själv där inne. Och pizzan kommer in. Och jag tar upp datorn då. För nu ska jag skriva i en duktig timme här. I alla fall så jag kommer en liten bit med mitt reportage. Och jävlar vad jag känner ett motstånd då. För nu kan jag ta det lite lugnt här. Och jag känner såklart att gud vad jag är värd att inte sitta här och börja jobba. Jag är ju värd att få äta den här kebabpizzan långsamt och tänka på ingenting. Eller tänka på Legolas kanske, som jag nu har kommit på vad han heter. Ska jag behöva jobba här? Återigen, sorgligt, tycker synd om mig själv då. Ena som en kompromiss. Jag tar det lugnt i en halvtimme och sen så skriver jag i en halvtimme. Och under den här halvtimmen som jag tar det lugnt så försöker jag, det blev en lång färd hit, ber om ursäkt för det. Då försöker jag tänka på om jag kan på något sätt kan hämta kraft. Finns det någonting med de här, får man säga att det har varit en pissstart då för mig på 2020. Det har inte blivit som jag tänkt mig på något sätt egentligen. Kan det komma någonting bra av detta? Eller kan det på något sätt, jag kommer att tänka på uttrycket välsignelse i förklädnad. Blessing in disguise. Och jag klamrar mig fast då vid min kära idrott, fotbollen främst kanske. För där är ju uttrycket ganska vanligt förekommande. Blessing in disguise, det sägs väl i var och varannan flashintervju kanske. Och jag försöker då tänka på exempel från fotbollen där det har varit någon sak som har sett väldigt illa ut. Men som det kom någonting bra av, välsignelse förklädnad. Kan jag då kanske få lite uppmuntran och kraft i att komma på några sådana här?
Vad är det första du kommer på då?
Det första jag kommer på, jag vet inte varför jag kommer på det, det är Patrik Bjerred Anderssons lår som ryker.
Mot FC Torn eller?
Nej, jag tänker inte på den. Det var väl jobbigt för MFF kanske och för honom. Nej, jag tänker på när låret ryker mot, Ja, mot vet jag fan inte. Men det är ju på införlägret.
2002 där.
Ja, inför VM 2002. Sverige har lottats i dödens
grupp. Andy Jakobsson hoppar in.
Ja, du är snabb här. Men det ser då dåligt ut. Försvarschefen kan inte vara med. Han är borta. Och Sverige dessutom är dödens grupp. Leder till då att inkommer Andreas Jakobsson. Mm. Som är otroligt bra. Tillsammans med Johan Mjällby i mittförsvaret. Och Sverige går vidare. Mm. Det var en välsignelse i förklädnad. Inte för Patrik Berit Andersson då. Men kanske för Sverige. För Andreas Jakobsson. Mm. Men även för laget. Mm. Som nästan såg ut att bli bättre av det. Ah, det är den första jag kommer att tänka på. Kanske kan du hjälpa mig med några här.
Ja, okej. Okay. Det jag tänker på det är lite samma land. Så, fast det är, ja, det är Malmö FF. Vi är tillbaka.
Du vet, jag blev sugen på att ringa Andreas Jakobsson.
Du satt där på pizzerian.
Ja, man kände så här.
Ska jag lägga 5 minuter av mina 30 minuter på min egen tid? Ja. På Andy Jakobsson.
Och också lägga de 3 av de 5 minuterna på att förklara för honom. Och för att förstå att jag inte är helt dum i huvudet.
Ja, precis.
Haft en bra jul i Teckomatorp. Då, till saken då.
Ja, nej, men man kan gå tillbaka då till faktiskt Malmö FF. Och när de åker ur Allsvenskan, 99. Och det är verkligen mörker på alla sätt. Ekonomiskt är det inte bra, sportligt är det inte bra. De har sin stadion som börjar bli verkligen till åren.
Ja, också. Men det skulle ju inte kunna hända MFF4 Allsvenskan.
Men det leder ju ändå då till att Zlatan får chansen. Han får chansen i Superettan. Det leder till att han slår igenom. Och att han då bara mindre än 12 månader senare har sålts och räddat ekonomin så de kan bygga om. Och det är i samma veva då som Allsvenskan börjar få ett uppsving.
Ja, det är ett jättebra exempel tycker jag. Man ska inte vara så kategorisk och säga att utan det hade Zlatan inte varit den han var. Mm. Men nog hjälpte det till och visst var det precis en lagom serie att få riktigt mycket utrymme i. Det var ju väl första Superettasäsongen till och med. Alltså den första upplagan som Djurgården tog hem. Och så som jag minns det så var ju Zlatan ganska ojämn, jättebra ibland. Men kanske inte ändå den som bar MFF hela det året. Men han fick den erfarenheten och fick hela den seniorsäsongen. Och sen har han en snabb liten succé på våren i Allsvenskan som följer. Och vad sa du mer där? Du sa att de säljer honom förstås och får en massa pengar. Och publiken hittar ju tillbaks.
Precis så.
Så hela det här stålbadet, inte just då, men så småningom. Kom det kanske bra saker av det.
Exakt så.
Det är väl ett jättebra exempel.
Ja, ett annat exempel, men kan ju inte göra en podd utan att nämna Liverpool, för annars så blev vissa besvikna på mig.
Ja.
Men om man går tillbaka till Champions League-finalen 2018, vilket då kändes otroligt deppigt. Liverpool möter Real Madrid, börjar bra, Salas arm bryts.
Just det.
Och sen så drar allting...
Av Ramos, va?
Av Ramos, ja. Och sen så tänker man, det är ju deppigt nog. Men sen blir det ännu deppigare när Karius först kastar ut bollen till Benzema som kan rulla in bollen. Och sen så tappar han in ett långskott.
Just det.
Och där och då så är det ju skitdeppigt. Fan, något är Champions League. För man känner, finns det en chans att vinna? Och vi spelade bra fram till Salah och sen så bara allting går åt skogen. Och det tar ju ett par veckor innan man kommer över det. Men sen då så värvas ju Alisson Becker till Liverpool. För världens bästa målvakt. Så att, hade han gjort liksom en het-okej match, det hade blivit kanske 1-0 till Real Madrid, han hade inte gjort någon tabbe, så är jag inte så säker på att Klopp hade velat hitta en ny målvakt. Hade vi fortsatt med Karius säsongen efter, då hade vi garanterat inte varit där vi är nu.
Nej.
Där vi kan ställa ut med ett B-lag och vinna mot Evertons bästa lag och leda ligan med liksom 13 poängs marginal och vidare Champions League och allting är tipptopp.
Ja.
Så att det är också en blessing in disguise att han gjorde bort sig där. Där började på något sätt någonting nytt.
Ja, ännu ett MFF-exempel då, men under Marcus Rosenbergs sista tid som utlandsproffs, när det inte går så bra för honom i, det är väl West Bromwich? Minns jag fel?
Ja, precis.
West Brom. Han, får man väl vara ärlig och säga att han gjorde inget större avtryck där. Mm. Han fick ju knappt spela någonting. Och eftersom han inte får det så blir det ju säkert lättare att ta beslutet att då flytta hem till Malmö. Hade det gått som tåget för honom i West Brom och han hade spelat och gjort en massa mål, så hade väl det kanske inte skett då efter säsongen 2013. Men det sker Och det blir en välsignelse i förklädnad för både Rosenberg och för föreningen förstås. Mm. Alla vet vad som hände sen dess och vad det betydde både för honom och för MFF.
Ja, men alltså de här, man kan ju hitta dem nästan i varenda match.
Ja, och vi kan krysta till.
Så en spelare blev skadad, så kom det in en annan spelare som ersattes och gjorde han mål.
Ja, eller? Det finns ju offer i det här också. Ja. Det är ju inte som att Patrik Bjärred går runt och tänker att det där var en välsignelse i förklädnad. Nej. Eller inte som att Karius tänker att där gjorde jag en insats för Liverpool. Nej. Såklart. Nej. De har ju offer också. Men man kan åtminstone försöka hämta lite styrkor i det. Mm. Och även kanske när man är ute och jobbar, tänker jag. Mm. Där finns det ju saker, verkligen inte. Det fanns någon som hade det som arbetsmotto, vet jag, någon journalist. Minns inte vem det var nu, men någon som var ute på fältet och jobbade. Och sa så här, att man ska omfamna punkteringen. Mm. Och med det menar man då att, så där, att när saker skiter sig, Så ska man försöka se om det går att göra någonting på det. Mm. Att försöka klara av och ställa om. Det är klart inte alltid gör det. Men man ska inte bara direkt bara slita sitt hår och tänka att det här blev inte som jag trodde. Utan i alla fall fråga sig att kan det här vara starten på någonting annat att berätta. Mm. Mm. Och det händer ju ibland rätt ofta att saker inte går som man tänker. Och det kan vara inställda intervjuer. Den här matchen som skulle bli mitt klimax för det här reportaget blir inställd. Mm. Eller den blir inte alls spännande. Den här personen sa inte det som jag hoppades att den skulle säga. Mm. Det kan ju vara vad som helst. Mm. Men det finns ju stunder ibland där det kan leda till någonting bra. Vi får inte nämna hans namn här nu längre. Men vi kan väl kalla honom för Johnny Andersson då. Förbundskapten i fotboll som...
just det. Ja, just det.
Ja, det är du som har förbjudit mig.
Det var i januari.
Ja, precis. Att han ska sitta i karantän i Offsides podcast under januari.
Vad sa vi? Vi kallar honom Johnny Andersson.
Johnny Andersson kan vi kalla. Den är Johnny Andersson, tränade ju Halmstad länge. Och en vinterdag...
det är ändå märkligt. Alltså. Vi hade förbi och ändå så går det inte att hålla fingrarna borta. Alltså.
Ja, men jag försöker ju här. Jag blev också förvirrad eftersom Halmstad ju hade en mittback som hette Johnny Lundberg. hur som helst, en vinterdag när jag är på Expressen ska jag åka ner och porträttera honom inför en säsong. Och det är en riktigt jävlig dag. Mm. Det är kallt och blåsigt och lite snölätt i luften. Och jag ska få se honom i aktion när han leder en träning. Jag har sagt att jag vill det för att jag vill se dig jobba, inte bara intervjua dig. Och när jag kommer dit så säger Johnny då att det blir inte jag som tränar passet idag. Jag ska inte leda det, utan det ska Jonas Virmola göra. Mm. Nej, tänker jag då. Det var inte det jag hade tänkt. Jag skulle ju liksom skriva om dig. Och det leder till istället då att Virmola har det här smått legendariska inom sin kontext blocka skott passet.
Just det.
Där jag då som ensam journalist också gör en alldeles för liten grej av det. Jag nämner ju bara en bisats. Jag borde ju ha vinklat om.
Ja, det är inte så lätt att veta där och då.
Att det ska bli... Nej. Jag visste inte att det fanns rörligt heller på det. Att det är någon som filmar i Halmstad och så. Men den har ju blivit då när den stackars Johan Svan sänks av ett skott från Texas rakt i pallet. Mm. Och Virmola jublar över med en liten krigsdans. Så helt absurt. Men i efterhand är ju det mycket mer minnesvärt än om jag hade sett Johnny leda en av 1000 träningar som han ändå gjorde. Mm. Det är ju någon slags välsignelse i förklädnad att det blev roligare.
Absolut. Jag tänker på faktiskt tillbaka när jag gjorde mitt första reportage. Jag har gjort 2 stycken, men första reportage om...
Två reportage?
om Liverpool. Ja. Och jag skulle åka dit, det var kanske 2008. Det var inför ett derby, Liverpool skulle möta Everton. Och jag skulle åka dit och göra en liten... Det var lite vag typ av vinkel redan på liksom idéplanet. Så.
Var det inte, stämmer det verkligen att det här är det vänliga derby?
Ja, precis. Derby. The Friendly Derby, det kallas då i England. Och så hade man liksom läst lite grann att det hade liksom supporterfalanger, hade börjat liksom slåss och det blev lite grejer. Och så, ja, men jag åker dit och så kan jag skriva lite personligt om min relation till Liverpool. Och så. Det var lite flummigt, jag åkte runt och träffade lite journalister och sådär. Men jag fick liksom ha mig själv som motor hela tiden i texten. Att jag skulle liksom... Och så då kvällen innan matchen skulle spelas så tänkte jag, fan, jag får åka ut liksom till Everton-kvarteren så. Och då glider jag in då på en Everton-bar och går fram där och snackar. Och det är liksom rätt hårdnackade typ av Everton-supportare. Liksom tatuering ut på halsen och liksom biffiga, den här typen av This is England-människor.
Du är lite som Carl Bertil Jonsson där. Alltså, kör mot slumkvarteren.
Ja, precis. Han vill ha kvar vattenkabbar då. Och så. Och stå och snacka och det är liksom det blir ett bra snack. De liksom verkligen liksom hatar Liverpool på sätt. Jag tänkte här kan jag använda lite grann på något sätt. Även om det bara är supporterröster. Det är aldrig så bra att det är
Liverpool. Kan det ju vara. såklart.
Men, och det är liksom, det är pints efter pints och så. Jag börjar liksom bli liksom rätt rund under fötterna där. Tänker, nu ska jag vara avlägsen med. Och där och då så drar jag liksom på något sätt upp tröjan. Och jag har ju en rätt stor Liverpool-tatuering. Jag har ju inte alls berättat att jag är en Liverpool-supporter. Att
ja, du är en svensk journalist.
Jag är en svensk journalist bara som liksom är nyfiken på rivaliteten och så. Och den har utvecklats. Och drar upp den. Och på några sekunder då så blir det ju jävligt speciell stämning inne på den baren. Det blev verkligen så att jag känner att okej, nu så måste jag dra här. Annars så kommer de slå ner mig. Vilket jag ju också gör. Jag springer därifrån och de springer efter mig ju. Det blev en jävla grej. Och jag är ju helt liksom, jag är ju illblek när jag kommer till mitt hotellrum och låser dörren. Och jag tänkte, jag kan inte gå ut ikväll. De kommer ju säkert fortsätta leta efter mig här. Jag var ju knappt gå på matchen imorgon. Tänk om jag träffar dem där, de kommer ju slå ner mig. Mm. Det hade de säkert inte gjort, men... Sen så kommer jag hem och så skriver, har jag den hela tiden? Det är stycket där, vet, detta kommer jag använda. Mm. Det var ju en
dramatik där.
Det finns en dramatik där som gör att den också på något sätt satte fingret på att det är ett jävla hat. Mm. Från i alla fall vissa typer av supportrar mot Liverpool och vice versa då. Så det var ju ändå någonting, jag behövde någonting som var mer än bara mina egna tankar. Ja, men det känns som att det är lite dålig stämning och så. Och där fick jag ändå svart på vitt att det är jävla känsligt vara Liverpool-supporter i Evertonland och så. Så det var en blessing in disguise på så sätt.
Ja, ja det är väl oklart vad som eventuellt finns att vinna på att jag har haft en lite, och jag är lite rädd att det här ska landa, att det, alltså, det finns folk som har det värre, men det har varit jobbigt för mig. Jag blev glad av att hitta de här exemplen bara för att det är skönt att tänka på någonting annat och leta efter en brygga in i idrotten igen som alltid finns där som räddningsplanka i huvudet. Mycket bättre, jag ska aldrig mer köra med de där Sagan om ringen efter debaclet som jag hade där.
Legolas.
Det är oklart vad som eventuellt ligger i potten för mig då. Det skulle ju vara eventuellt då kanske att jag och min fru blir lite bättre på just att njuta när det kommer bli bättre igen för att vi har det här att jämföra med kanske. Kanske att vi har stärkts på något sätt att ha delat det här tillsammans. Någonting sånt. Det finns ju ingen potentiellt avancemang från dödens grupp. Eller en Champions League-titel. Så. Men inom sin lilla kontext så kanske man kan se tillbaka till att det klarar vi av tillsammans och kanske växa lite grann. Då.
Det tror jag ni gör, Johan. Vi, det är ju så, vi inledde här med att sa att jag är tillbaka, så jag ska in nu och försöka bli din assistent här och försöka lyfta dig sista dagarna innan vi lämnar numret. Som då vi skickar till tryck på måndag. Och det är ju ett rätt speciellt nummer, det är lite temanummer då, för Offside fyller ju 20 år då, så vi har gjort lite grejer på detta. Du flinar lite, Luna. Du är lite nervös kanske för mig, för jag har fortfarande sett vad som har hänt när jag varit borta denna månad.
Nej, jag försöker komma, det var lite som en dimma. Men minns att det fanns ett och annat bra grej där.
Ja. Ja, men det ska bli spännande att se detta. Och vi vill ju också då, det som du ligger och tänker lite grann på nätterna, det är ju Offside Live. Hur fan ska vi få ihop detta? Det är 2 månader kvar. Och vill man köpa grisen i säcken så går man in på offside.org/offsidelive. Det finns ju biljetter kvar, framförallt då till de här extra föreställningarna i Stockholm och Göteborg. Detta är då någon gång i mars.
Det kommer bli bra.
Vi gör detta då i samarbete med Carlsberg Alcohol Free. Vilket vi också är glada för. Annars hade vi nog inte kunnat styra upp den här, det här upplägget. Det kostar lite pengar. Så vi vill gärna att ni köper biljetter. Det har varit jävligt kul om ni kommer. Med det sagt så ska vi säga att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med biofilmen Jojo Rabbit. Denna kritikerrosade film som vann publikpris vid både Stockholms och Torontos filmfestival. Och var Golden Globe nominerad till bästa film. Filmen är då en andra världskrigets satir. Om en tysk pojke vars världsbild vänds upp och ner när han upptäcker att hans mamma gömmer en ung judisk flicka på vinden. Med hjälp av sin idiotiska låtsasvän Adolf Hitler måste han nu konfrontera sina nazistiska fördomar. Jojo Rabbit har biopremiär nu på fredag den 10 januari. Därmed så önskar vi er då en fortsatt, framförallt önskar vi Johan, en lite bättre vecka än förra veckan. Men vi önskar också våra kära lyssnare en härlig fortsättning på detta nya år. Och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, försök att njuta då av oxveckorna som kommer in nu. Och så hörs vi igen om en vecka.
Ta hand om er. Hej då!